har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dödslistor mot anhöriga, rekrytering av barn och 7 mord på mindre än 2 veckor.
Under förmiddagen har rådet mot organiserad brottslighet haft ett extrainkallat möte om det akuta läget med det eskalerande våldet.
2 döda och 2 skadade i skjutning på pub i Sandviken.
Det här är ett extremt grovt brott där man går in och skjuter åtskilliga skott på en pub där helt vanliga människor sitter en av de sista sommarkvällarna. Det är fasansfullt.
Vi börjar med nya uppgifter om den internationellt efterlyste gängledaren Rawa Majid.
Enligt turkiska domstolshandlingar så riskerar Rawa Majid att förlora sitt turkiska medborgarskap.
När man trodde att den inte kunde falla mycket mer gjorde den det. Idag kostar den euro hela 12 svenska kronor.
Riksbanken höjer räntan igen.
Det råder fortfarande ekonomisk vinter i Sverige. Det hävdade i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson idag när hon presenterade regeringens höstbudget.
Den luntan först. 8,4 kilo, säger de.
Sverige blir fattigare och farligare med den här budgeten.
Vi tycker att det är en budget som tydligt sviker både på klimatområdet men också välfärden.
Ja, en budget som sviker klimatet enligt oppositionen medan regeringen vill prioritera inflationsbekämpningen. Kronan fortsätter att falla fritt och räntan att höjas, steg för steg. Våldsvågen fortsätter, senast nu i Sandviken där 4 personer sköts, varav 2 dog. Samtidigt tycks marken brinna allt mer under den efterlyste gängledaren Rawa Majids fötter. Kan han till sist utlämnas till Sverige? Världsledarna träffades för FN-möte för första gången sedan pandemins utbrott och Göteborgs kommun meddelar att deras anställda inte behöver anmäla papperslösa till myndigheterna om en sån lag skulle införas. Ja, svåra tider för Sverige men många ämnen att diskutera i veckopanelen från Kvartal. Dagens programledare, Jörgen Wittfeldt. Ja, här sitter vi som vanligt på fredags eftermiddag med en stjärnspäckad panel runt studiebordet. Vesna Prekopic, frilansjournalist och författare. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Åsa Domeij, tidigare MP-politiker och hållbarhetschef på Axfood. Välkommen.
Tack.
Och Hanif Bali, egenföretagare, debattör och tidigare moderatpolitiker. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, vad ska man säga om allmäntillståndet för patienten Sverige, Vesna?
Dyster. Det är väldigt, väldigt mörkt. Det tror jag alla tycker faktiskt. På alla områden dessutom. Jag kan inte se någonting förutom att det ska satsas på, ursäkta, på böcker och läsande. Det är väl det enda positiva. Men annars är det väldigt dystert.
Vad säger ni andra?
Men, vi lever ju i en sån här fantasi från liksom politiskt inkorrekt kommentarsfält från 2011. Det är allt det som avfärdades som rasistiska, så att säga, villfarelser och dystopier. Till och med till vår verklighet trumfar till och med deras värsta fantasier.
Och vad tänker du om det då?
Nej, men de hade väl rätt.
Och vad tänker du om det?
Nej, men det är väl då borde man väl utmana lite vad det för andra sanningar som vi har hållit sanna som de personerna som påpekade det här redan då såg som vi ännu inte ser.
Vad säger du, Åsa, både om det Hanif sa och...
Ja, det var mycket det att säga. Först när det gäller det här dysterheten, ja, men det är klart att det känns väldigt jobbigt läget i Sverige. Samtidigt är det klart om man har perspektiv. Jag menar, det är ju ändå så att det är en privilegierad del i världen. Hela världen ser ju väldigt tråkigt ut, helt enkelt. Och sen, det är klart, allt kring gängvåldet, då alla tycker det är fruktansvärt. Men ibland så är det ju lite svårt att få den här konkreta dialogen. Vad ska man göra åt det? Det är kanske lättare ibland att säga det här borde ha gjorts för 5, 10 eller 15 år sedan. Men det viktigaste är ju nu att få en vettig diskussion om vad kan vi göra nu?
De här personerna från politiskt, de här personerna från politiskt inkorrekt kommentarsfält, de skulle väl då förmodligen hävda så här, men vi sa ju det, men ni bara lyssnade inte. Har de en poäng? Eller, och har han Hanif en poäng i det här, eller är det vulgärt?
Jag tycker att de från den typen av kommentarsfält, där är det ju och har varit väldigt, väldigt mycket av rasistiska kommentarer. Det är ju inte alls den här sakliga diskussionen. Hur ska vi klara integrationen bättre? Hur ska vi jobba med mottagande av flyktingar? Hur ska framtidens asylsystem se ut? Jag tycker den diskussionen, bara det, integration och framtidens asylsystem, tycker jag fortfarande vi inte har någon bra diskussion om.
Det här var så spännande, så ja. Vi tar en vända på Väsna.
Och... Jätteintressant att höra, jag håller med Åsa. Jag tycker också att man får göra skillnad på vad det är som har sagts och vad det är som har skrikits. Det har alltid skrikits från ett visst håll eller vissa håll att allting är invandrarnas fel. Invandringens fel och invandrarnas fel. Och allting ska då lösas genom att få bort invandringen och få bort invandrarna. Men det duger ju inte, alltså det räcker ju inte. Då måste man göra precis så som Åsa säger. Gå djupare in på de här frågorna. Och jag tror att jag såg att Muharrem Demirok har fått jättemycket kritik för insatsen i 30 minuter för att han... Jag har faktiskt inte sett hela, jag såg lite grann bara. Jag tror att han sa någonting i stil med att det inte är invandringens eller migrationens fel att det är som det är. Utan att det är den bristande integrationen. Och ja, det är väl en kombination då. Men att han inte ens får utveckla ett resonemang ordentligt. För att det är klart att han har en jättestor poäng i det. Om man inte matchar migration med integrationen, det är klart att det inte funkar då.
Men det var ju hela poängen, att vi tar emot för många i relation till hur många vi klarar av att, så att säga, integrera. Det var ju hela kritiken, och därför människor ville minska migrationen. Men vi är ju, det här är ju en märklig argumentationspunkt. Det är ju lite som när man pratar med ett barn och så säger man så här, lek inte med elden. Och sen så fortsätter den leka med elden, säger nej, men det är inget farligt att leka med elden, så leker den med elden, och så säger man nej, men sluta leka med elden, du kommer gå åt helvete. Men nej, och käften, det där är ju massa vuxenfantasier du har, är det någon eldofobisk fantasi du har, och så fortsätter, och så brinner huset ner, och så står samma person då som lekte med tändaren och säger, men vad ska du göra för att fixa huset? Det där är ju ingen konstruktiv dialog när du säger jag sa till dig att inte leka med elden. Och det är ju en sån situation vi har i Sverige. Det är klart det spelar roll. Alltså, vi pratar om hur integrationen ska bli bättre. Alltså, Danmark exempelvis, de har 1500 gängkriminella. Vi har mer än 20 gånger så många gängkriminella, och det är klart att volymer då spelar roll. Vi lever ju inte i en utopisk värld där integrationen kan bli liksom 20 gånger bättre, utan politiken kan förbättra 5-10% på olika delar, men i grund och botten när du renoverar ett lands demografi på det sättet vi har gjort i Sverige, det är klart det kommer få konsekvenser. Och det man säger att det här har skett väldigt länge, att de har alltid skrikit så här, ja men tittar vi på de gängproblematik och segregation vi har idag, så är det inte på grund av krisen 2015 eller någonting sånt. Det här är migrationssynder från 90- och 2000-talet som vi ser nu.
Nu, Åsa.
Och att då säga att nej, men de här har alltid skrikit det. Ja, de har skrikit det sedan 90- och 2000-talet.
Jag tycker att din jämförelse det här med leka med elden, den håller inte. För den här världen som vi har idag, det kommer vara en värld med migration.
Och det kommer att vara massor med svårigheter med det. Och klimatkrisen kommer att göra det här än värre. Så att vi måste bli bättre på integrationen. Ja, och jag menar, du säger att det kan bli 5-10% bättre. Jag tror att det går att göra mycket mer än så. Men då måste det finnas en väldigt, väldigt stark vilja. Det handlar ju om att satsa otroligt med resurser. Utsatta områden, kanske halva skolklasser, individuellt stöd. Få bort de som är i riskzonen väldigt tidigt från områdena. Det är otroligt mycket man kan göra. Man kan ha SFI-undervisning istället för 15 timmar i veckan. Hela dagarna. Barnomsorg från... Nej. Det kan man visst det.
Nej, det kan man inte.
Det kan man visst det.
Du får en avtagande. Där har du experimenterat med. Och det här är ju grejen. Det är mycket tro. Men vi har ju experimenterat med det. Om du ökar SFI-undervisningen mer än 15 timmar så får du kraftigt avtagande effekt. För att människor orkar inte plugga språk mer än 15
timmar. Fast det kanske också handlar om att undervisningen är
värdelös. Vi hittar inte lärare till SFI. Nej, vi hittar inte ens lärare som pratar svenska i förskolan. Så vad ska du trolla fram alla de där lärarna? Men här är ju också problemet, för att man säger det man tror och vi kan förbättra och det finns massvis att göra. Det har ju knappast funnits brist på vilja att integrera. Mm. Däremot har uppgiften varit övermäktig våra fantastiska system som är bäst i hela världen.
Som den tidsstudieman jag är så kommer jag nu ge ordet till Väsna för en sista replik.
Ja,
så
tack,
sen går
snälla.
Vi vidare.
Jag som trodde att vi skulle börja lite lättsamt så här fredag eftermiddagen. Okej. Jag vill bara säga, vi kanske kommer komma tillbaka till det här i något senare ämne. Men det är en sak här som jag tror att man betyder vi tre här, men kanske alla andra också. Vi kastar oss med begreppet integration. Vad är det ens en gång? Och jag tror att det är det som är en jättestor bov i dramat faktiskt. Att öppna både hjärtan och dörrar och sen släppa in människor och tänka, nu är de ju insläppta. Då är de väl integrerade, för de finns nu. De kom från ett annat land, nu är de i det här landet. Det är inte integration. Apropå skolor som inte har tillräckligt med utbildade lärare, förskolor där ingen pratar svenska, så att invandrarmammor inte ens vill skicka sina barn till förskolan för att de vill att barnen ska lära sig ren svenska, som en mamma sa i ett SVT-inslag häromdagen. Det är jättemånga sådana saker som jag tänker att vi liksom också titta på, dels bakåt, de då som politiker och andra beslutsfattare som trodde att de höll på med integration. Det kanske de inte gjorde, de kanske höll på med något helt annat. Men det betyder inte att man bara ska förkasta det försöket som heter då integration.
Mm, tack för den slutrepliken. Låt oss då gå in på detaljerna i form av några korta nedslag från Nyhetsveckan och inte bara allmäntillståndet för Sverige. Här har vi då ett exempel på det.
Det här förslaget om angiverilagen strider mot mänskliga rättigheter och mot barnkonventionen.
Jag har påpekat att det inte har någon rättsverkan. Det finns ingen möjlighet för en kommun att fatta beslut om att man inte ska följa en lag som ännu inte existerar.
Ja, så lät den Sverigedemokraternas Ludvig Aspling avfärdade Vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg, Marie Brynolfsson. Och det gäller alltså att Göteborgs kommun inte kommer att kräva av sina anställda att de anmäler personer som saknar rätt att vistas i Sverige om regeringen skulle införa en sån lag, vilket alltså inte har skett än utan är under utredning. Ja, vad säger panelen om det här tilltaget från Göteborg, Åsa?
Jag gillar ju inte angiverilagar överhuvudtaget. Jag tycker inte vi ska ha ett sånt samhälle. Och det är ju inte så idag heller att så fort man ser någon typ av brott så är det brottsligt att inte anmäla. Det är väl i väldigt speciella situationer, liksom människorov och sådär.
Högern brukar ta upp just det här med barn som far illa. Att då har man ju anmälningsplikt, så att säga.
Ja, det finns ju vissa situationer när någon och kidnappning och så också. I vissa fall, då det är en tydlig anmälningsplikt. Men då handlar det ju om att skydda en individ.
Vad handlar det om här, tänker du, att skydda?
Här handlar det ju om att man ska anmäla någon som gömmer sig, som kanske är på flykt, som har fått avslag, men där det kanske är livsfarligt att återvända. Och man anmäler den till exempel i en vårdsituation eller undervisningssituation.
Men när du säger livsfarligt att återvända, ja, så bygger det i så fall på att våra system vi har inte klarar av då att skilja människor som har asylskäl från de som inte har det. För hela premissen här är ju att de inte har asylskäl, och då borde det inte vara livsfarligt
att återvända. Ja, men det är klart att det blir fel. Det är klart att det blir fel. Ja. Jag menar, förhoppningsvis blir det sällan fel. Mm. Men det kan ju verkligen vara så. Och om man då gör så att barn till exempel inte kommer till vården eller att de inte får någon undervisning av rädsla för att någon angivare anmäler. Och så de personerna då som inte alls har valt en yrkesroll där de ska anmäla de är satta att serva, så får ju deras yrkesroll ett helt annat innehåll än vad de har utbildat sig för.
Hanif Bali.
Ja, men de har fått avslag, de ska tillbaka och alla system ska användas för att de ska åka tillbaka. Och om det är så himla livsfarligt och blivit fel, då kan de åka till ett annat land och söka om asyl igen och hoppas att deras system inte missar dem.
Men det du säger är att du tycker det är oproblematiskt att en läkare till exempel vårdar den här patienten men också meddelar myndigheterna att här har vi någon som egentligen inte ska vistas här.
Men jag känner ändå att det är någon form av brist på fantasi om man tror att det är läkare och lärare som kommer informera, utan vad det handlar om är ju snarare en tjänsteman på utbildningsförvaltningen som kollar igenom rullarna och ser vem som ska ha undervisning i Sverige och vem som inte ska.
Men inte om denne tjänsteman jobbar i Göteborgs kommun, Väsna. Nej. Är det bra eller dåligt?
Alltså jag får väl inte någon slags mittenposition här som egentligen handlar om att det är två liksom någon typ av två principer som står här mot varandra. Det ena är ju det juridiska. Liksom, ska vi, som han är inne på, är det människor som inte får vara här i landet, ja, då ska de väl inte vara i landet. Och då så får man se till att de lämnar landet. Det andra är ju det humanitära. Att det känns med hjärtat. Liksom, varför ska man, bara det här ordet också, angiverilag. Man får ju väldigt, väldigt konstiga associationer i huvudet när man säger det ordet.
Det är ju så att säga motståndarna som har så att säga, definierat det. Det heter ju informationsplikt och fanns innan 2013 i Sverige.
Ja, men om man då tänker sig det här som ni varit inne på, vissa yrken då, de här... Den här yrkesetiken som finns, det finns för läkare, för sjuksköterskor, det finns för lärare, människor som jobbar inom socialtjänsten. Allt det de gör i sitt yrke är ju till för att hjälpa och stötta. Och inom vården ska de också rädda liv. Och det går före informationsplikt och allt annat när det gäller vården.
Ja, det är inget det finns så att säga inget motsatsförhållande med att tejpa igen någons brutna tumme eller vad det är nu man gör i vården och sen därefter anmäla den.
Ja, men folk vågar ju inte komma med sin brutna tumme.
Ja, då kanske de kommer att tänka, om jag inte kan få vård här, om jag inte kan få skola här, så kanske det är bättre att prova lyckan på annat håll än där jag inte får vara.
Men jag tror att, för att det här är ingen hemlighet, att det här är en politik som drivs väldigt hårt och starkt av ideologiska skäl och någonting som säkert har varit önskat väldigt länge. Och nu så finns det rätt läge att försöka liksom få igenom det här. Och det är ju inget som är färdigt. Det ska ju vara en utredning som kommer fram till allt som ska gälla kring det här och också vilka konsekvenser det blir om man då inte gör det här. Men jag tänker att allt det som har skett nu runt om i Sverige, demonstrationer, det finns ju massor med, vad heter det? Inte hashtags, sådana olika fraser som man kan kasta ut på Instagram och annat där det står vi undervisar, vi anger inte och annat.
Är inte det hashtags då?
Ja, men det är ju... Ja.
Slogans.
Slogans, tack. Det är okay. Slogans, exakt. Och det är jättemånga människor som protesterar och i Göteborg har man valt att göra det här också. Det är ju för att visa, det här är ju liksom symboliskt, att så här, vi säger stopp redan nu så att ni kan lägga ner i regeringen, författa att vi kommer aldrig gå med på det här.
Alltså sätta tryck så väl på regering som på utredare. Ja. Sista ordet i den här rundan till
dig. Ja, jag ska bara säga till Hanif, det är inte så där enkelt att det bara att söka lyckan någon annanstans, för världen blir mer och mer sluten. Och Sverige sluter ju sig när det gäller arbetskraftsinvandring, utan då ska man ju ha en högre och högre inkomst för att kunna komma som arbetskraftsinvandrare. Och det finns ju något slags klassförakt i det där, att den som har en kortare utbildning, den ska inte ha samma frihet att röra sig i världen och även när vi då behöver arbetskraft, utan jag tycker det är ju de oseriösa arbetsgivarna som man ska sätta dit.
Ja, men ingen,
du får väl avsluta det här.
Ingen lite, tycker att det är en stor orättvisa att det är lättare för en programmerare att ta sig till USA än en brevbärare. Alltså det är liksom det är bara så världen funkar. Och det
brevbäraren ingen, tycker säkert det, till exempel.
Ja, jag menar, behövs det brevbärare? Alltså,
men vi behöver inte fler Foodora-förare. Och där är också, här är också grejen är att problemet när man diskuterar de här systemen är ju att det handlar inte om en ideologisk grej. Det här är en praktisk fråga. Hur ska vi få människor som har gått under jord i Sverige att återvända? Hur ska vi hitta dem? Hur ska vi göra så att det inte blir resursineffektivt? Danmark hade 1200 asylsökande som uppehöll sig i landet olagligt, varav enbart en bråkdel av dem hade gjort det över 5 år. Sverige estimerar siffran bara mellan 50 och 100 000. Det är klart att vårt system är så mjukt och så tillåtande och med alla de här argumenten bidrar till att den här gruppen växer och växer. Och det är klart bidrar till stora problem i Sverige. Det är inte så att liksom Danmark i någon form av fascistisk liksom angiveri, DDR-stat, för att de har information.
Det är kul att du nämner Danmark, för det sista korta ämnet vi hinner med handlar om följande. Socialdemokraterna har i veckan åkt just till Danmark i jakt på en ny politik. Magdalena Andersson och Mikael Damberg var där bland annat, och framförallt har de verkat vilja diskutera integrationspolitiken. Nu är vi där igen då. Väsna, hur kan det komma sig? Danmark var ju liksom riksspottkopp i den svenska debatten. Och nu så ska alla dit för att tanka inspiration. Känns det inte lite konstigt?
Ja, på ett sätt så känns det kanske lite konstigt. Det som har hänt är väl att verkligheten har kommit i kapp. Och jag kanske lät mesig förut, och ni får låta hårdare nu. Jag tycker det är strålande. Jag applåderar att Socialdemokraterna har tagit färjan över, eller hur de nu tagit sig dit, för att studera, för att prata med boende, prata med politiker, tjänstemän, alla som nu kan träffa, för att kolla vad är det ni har gjort som faktiskt har blivit bra, vad har ni gjort som kanske inte blev bra, som vi inte behöver ta efter. Och jag vet att kanske var då, precis som du nämnde, Anders Ygeman, nu det måste ha varit Somalitown och även Anders Ygemans uttalande då, det var precis i valrörelsen.
Alltså Magdalena Anderssons uttalande om Somalitown.
Ja, hon sa någonting i stil, precis, att i Sverige ska vi inte ha några Somalitowns, och hon fick pudla och be om ursäkt, och det påstods att Socialdemokraterna tappade massvis med röster, bland annat då från svensk-somalier här i Sverige, på grund av det här. Anders Ygeman hade också sagt något liknande. Han pratade om att man kanske ska fundera på hur många med utom nordisk bakgrund som egentligen ska bo i ett och samma område. Precis som det är i Danmark. Han fick också väldigt mycket skit för det här. Mm. Och antingen var tiden inte mogen då. De körde väl sina testballonger, som många gör. Men jag tror att nu så, jag tror inte det finns någon som kan säga att vi vågar inte testa. Alltså vi måste reda på vad som händer.
Är du lika entusiastisk över denna skytteltrafik till Danmark, Åsa?
Jag ska säga att jag kan nog förlita om all dansk politik. Men jag tycker att politiker ska resa mycket. Ibland gnälls det ju på politiker att de reser. Jag tycker att de borde se mer av världen, trots utsläppen som jag inte gillar, ska jag väl säga.
De får ta båten.
När man tar sig någon annanstans, då kan man ju se hur saker och ting har fungerat i praktiken. Och det tror jag är väldigt bra. Sen så finns det ju saker som man väldigt lätt skulle kunna göra som ett första steg på att bryta segregationen. För det tror jag alla vill. Och det är ju att bryta skolsegregationen blir ju en följd av bostadssegregationen då. Eftersom man inte kommer in i centrala kommunala skolor om man kommer från förorter eller landsbygden, har jag ett Uppsala-Stockholms perspektiv. Om skolvalet gjordes på riktigt så att man inte kunde köpa sig då en bostadsrätt nära den populära skolan för att ha rätt att gå där. För i så fall, om man lät alla kunna välja skola fritt på riktigt, så skulle ju då föräldrar som vill att ens barn ska kunna gå i skola där det pratas mycket svenska, då skulle de kunna välja innerstadsskolor istället.
Ja. Vi har fritt skolval i Stockholm. Vill jag bara inför.
Nej, det finns något som heter närhetsprincipen i skollagen, och den slår ut det fria skolvalet. Friskolorna är i så fall bättre när det gäller den aspekten.
Att vi inte hamnar i friskolediskussionen just nu. Hanif, jag vill fråga en annan sak.
Det här är ju problemet, är ju att folk räknar inte, utan folk känner. Vi kan ta Malmö som exempel. Malmö har 33% av eleverna i Malmö har svensk bakgrund. Medans resterande har någon form av utländsk bakgrund. Hur ska du få en jämnare spridning? Det är liksom som att blanda en festis med en 70 så hoppas den ska smaka gott. Det här är, och tittar vi just nu på de större städerna i Sverige, så kommer lagom till att min dotter börjar skolan, så kommer det inte finnas en enda stor stad i Sverige där utländsk bakgrund inte är i majoritet. Hur ska du blanda ut den här festisen?
I majoritet, då menar du att över 50% har minst en förälder född utomlands. Det stämmer det där?
Ja, det finns inte en enda. Och redan nu så är det så i Göteborg och Malmö, och Stockholm är på god väg dit. Och det ökar för varje år. Och då undrar man ju, alltså det här är ju
grejen. Då blandar väl festisen ut sig själv liksom?
För det gör den ju inte. Det borde den då ha gjort med tiden. Det har den ju inte, utan festisen har koncentrerats och blivit mindre och mindre. Och vodkaflaskan har blivit större och större. Segregationen har ökat. Och här är ju grejen, vi kan inte lära oss så himla mycket från Danmark. Vi har mycket att lära från migrationssidan. Och det som har skett är ju att det Åsa tidigare sa, att ja, men vi lever i en global värld och flyktingarna ökar och ökar och vi kommer behöva leva med det här. Fast flyktingarna kommer ju uppenbarligen inte till Sverige. De kommer uppenbarligen inte lika i samma utsträckning till Danmark. De kommer inte uppenbarligen längre till de länder som har stramat sin migrationspolitik. Och det leder ju till att det spelar roll vilken migrationspolitik du för till hur många som är sugna på att ta sig hit.
Så hela världen är en grogg också lite, egentligen?
Och det jag vill säga är att det vi kan lära från Danmark är hur de har skött migrationsfrågan. Men när det kommer till integrationen så finns det ingenting egentligen så mycket vi kan lära från dem.
Jo,
för de har på sin höjd en kvarting, medan vi har en stor flygplats köpt liter vodka. Och det är det som är skillnad.
Okej, nu måste jag vara lite strängare. Eftersom jag har väl aldrig någonsin tappat liksom kontrollen över min disposition på detta sätt. Först Väsna, sen Åsa, sen går vi vidare.
Jag vill säga så här, att den stora skillnaden mellan Sverige och Danmark, det är att i Danmark har man inte varit rädd för att ta i de här frågorna på ett mycket, mycket, mycket tydligare sätt, och också varit extremt konkret när man väl har börjat jobba med det här. Det man har gjort i Danmark är det man säger att man vill göra i Sverige. Man ska jobba med välfärden, man ska se till att alla har det bra, och man ska bygga hus och
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Lägenheter åt alla hit och dit. Det är ena saken, och det gör man här också. Men om man då tittar på de här segregerade områdena, vi kan strypa migrationen, vi sätter den på noll. Ingen kommer in efter idag. När det här är slut, så liksom, det spelar ingen roll om det kommer in, hur många som än kommer in eller inte, för att vi har massvis med områden där människor är helt isolerade och de har varit det länge. En sak som de har gjort i Danmark, det är att när ett så kallat då, deras variant av utsatt område, kommer inte ihåg vad det heter.
Ghetto, de är lite mer to the point.
Jag tror, ja kanske. Att
det, ja, de säger så.
Säger de det? Ja. Det kallas ghetto. Okej. Deras ghettoområden, där har man bestämt sig för att de bara får vara ghettoområden i 5 år. Mm. Om ett område har varit, om det har varit hög arbetslöshet, hög kriminalitet, skolorna funkar dåligt, allt funkar dåligt här, då går man in och gör drastiska åtgärder. Det finns ingen plats i hela Sverige där man har gjort så. Det finns, om vi bara ska, för nu går jag igång på det här, apropå skolor, som är, det är jättekomplicerat. För det första så är det ingen som låter sin 6-7-åring åka över halva stan för att gå, man låter barnen gå i skola där man bor. Och var bor man? Man kan bo i ett område där det är 90%, 100% icke-svenska då, som har annan etnisk bakgrund. Jag vet inte om någon hörde Studio 1 häromdagen, en rektor från Väsbyskolan, som, för det handlar om gängkriminalitet. Mm. Han berättade att på hans skola så går det 90% av barnen har annan bakgrund än svensk. Där plockar de ungarna in till gängen.
Mm. Jag hörde också att AIK fotboll hade samma problem med stora häckare vid Skytteholms IP. Sista ordet till dig, Åsa.
Ja, men även om det är områden, en stad där det finns mycket invandrare, vill jag säga till dig, Hanif, då, alltså det är klart att det går att minska segregation. Jag säger inte att det är enkelt. Det går att bygga om bostadsområden, få en mer blandad bebyggelse. Det går att få större möjligheter att välja skola. Så att visst finns det saker att göra. Det innebär ju inte att det är enkelt att bara säga att det går inte. Det tycker jag liksom är ett lite hopplöst sätt att se.
Fast det är hopplöst.
Men man måste anstränga sig.
Nu kände jag att det fanns en öppning här. Nu läser jag innantill från mitt manus. Då står det så här: därmed, kära panel och kära lyssnare, har vi avhandlat våra kortare ämnen. Det är hög tid att gå ner lite mer på djupet kring vårt första huvudämne här. Det här är veckopanelen från Kvartal med Åsa Domeij, Vesna Prekopic och Hanif Bali. Och du lyssnar just nu på den version av podden som är öppen för dig som inte prenumererar. Vi vill förstås att våra prenumeranter, det är ju de som gör det möjligt för oss på Kvartal att göra allt det vi gör, ska känna att det lönar sig att vara just prenumerant. Så nu blir det ett långt klipp i den här versionen. Vad du går miste om? Jo, det ska jag berätta. En ganska intensiv diskussion om varför Sverige har hamnat i en gängkriminell våldsspiral. Vad det betyder att så många oskyldiga nu träffas av förlupna kulor. Varför vi tycks oförmögna att ta oss ur den här situationen och hur det kommer att påverka oss på sikt. Men det avsnittet av veckopanelen är det alltså bara våra prenumeranter som får höra. Men det finns hopp närmare än du tror. kvartal.se/prenumerera är adressen dit du ska bege dig. In där och teckna din prenumeration. Och jag törs nästan lova att du inte kommer att ångra det. Och en sak till. Som prenumerant lyssnar du helt utan reklam. Ja, det ska handla om den svenska ekonomin, om räntan, om kronkursen. Det är mycket som tycks gå på kryckor nu, och samtidigt la regeringen fram sin andra höstbudget. I sedvanlig ordning debatterade finansministern med sin huvudmotståndare i snart sagt varje radio- och tv-program, också i Aktuellt under ledning av Cecilia Gralde.
Sverige blir fattigare och farligare med den här budgeten.
Fattigare och farligare, hur menar du då?
Fattigare därför att Sverige har bland de sämsta ekonomiska tillväxten i hela EU just nu. Så svenska hushåll pressas väldigt hårt ekonomiskt. Och regeringen har valt att satsa väldigt mycket pengar på de som har det väldigt bra. Medan de har glömt vanliga familjer.
Mm, ja, men Sverige har blivit farligare, definitivt. Under senaste decenniet har ju utvecklingen gått brutalt åt fel håll. Vi har barn som mördar barn. Fattigare, ja, därför att inflationen pressar människor väldigt, väldigt hårt. Och det är också därför som min prioritet, väldigt aktiva prioritet och plan, är ju att bekämpa inflationen.
Åsa Domeij, den här budgeten fick ju mycket kritik för det som har med klimatet att göra. Att man med öppna ögon så att säga säger att vi kommer inte klara målet till 2030, utsläppen kommer att öka. Är det rätt fokus nu med tanke på allt det vi har pratat om innan?
Ja, det är klart att det är rätt fokus. Alltså det ena utesluter ju inte det andra. Bara för att våldet är allvarligt i samhället, det gör ju inte klimatfrågan mindre allvarlig. Och det är egentligen väldigt märkligt, alltså den, man kan säga den stora backlash som finns för klimatfrågan, det är ju, gäller ju även Storbritannien, hade en stor artikel i The Guardian idag, när krisen är så tydlig med allt vad vi ser.
Klimatkrisen,
allt vi ser runt omkring oss i världen, då borde det egentligen vara ett enormt klimatengagemang. Och det borde ju finnas ett politiskt ledarskap som jobbar för att få med människor och få människor att vilja ha en klimatpolitik. Och man tycker att människor borde agera, om de inte bryr sig om sig själva, åtminstone bryr sig om kommande generationer, barn och barnbarn, andra delar av världen som drabbas värre än Sverige.
Därmed tycker du att det här med att sänka bensinpriset för att människor på till exempel landsbygden ska få klara ekonomin lite bättre, det är ändå fel?
Ja, det tycker jag. Och dessutom så i genomsnitt kör man väl ungefär lika mycket i Stockholm, så det är ingen skillnad, inte minst i de norra förorterna så att säga. Utan det är ju bättre med riktade stöd till de som har en svag ekonomi. Sen är det ju faktiskt billigare att köra en mil bil nu jämfört med vid sekelskiftet. Och betydligt billigare än när man införde koldioxidskatten 1991. Det som har gått upp mycket mer än drivmedelspriserna, det är priserna i kollektivtrafiken. Och det är ju någonting som man inte pratar om. Många av dem som inte har så stark ekonomi, de har ju inte bil, utan de åker buss och tunnelbana. Och varför pratar man inte lika mycket om de våldsamma prishöjningarna?
Ja, det är en intressant fråga. Vesna, vad säger du? Det här var ju det kanske mest kritiserade inslaget i budgeten, den här nedprioriteringen av klimatpolitiken. Tycker du att det är välförtjänt kritik?
Så att säga? Ja, det tycker jag absolut. Av exakt samma skäl som Åsa redan har sagt egentligen. Och den, jag tycker också att den rent generellt känns verklighetsfrånvänd på ett sätt, för att när man satsat pengar på militär, polis, rättsväsende, för man tänker nu att nu måste vi gå in här med hårda tag för att bekämpa brottsligheten och gängkriminalitet och allt det här, samtidigt som vi vet, alla vet, och det här har vi verkligen vetat länge, att vi måste jobba med det förebyggande arbetet parallellt med det här. Så var är alla pengar då till skolorna? Det är otroligt stora underskott runt om i Sverige. Och alla säger också att skolan är den absolut främsta skyddsfaktorn mot gängkriminalitet. Och så hyllar man alla lärare som man behöver i skolorna. Det sägs upp folk nu ute i skolorna. Inte bara lärare. Lärarna kanske sägs upp sist. Men då är det elevassistenter som får gå. Det är specialpedagoger som får gå. Alla de som är väldigt viktiga för de här barnen, som förmodligen är de som är i riskzon. Så det tyckte jag var en otrolig besvikelse.
En ytterligare besvikelse så att säga, ja, utöver verkligen klimatet. Men Hanif, det de säger då, regeringen, är ju att nu är inflationsbekämpning som är prio ett. Och då tyvärr måste vi liksom ha en ganska stram budget.
Ja, det är ju det som är. Vi har en oroväckande omvärldsläge. Vi har en säkerhetskris i Sverige. Och problemet är att skadan på ekonomi när man får ett otryggt samhälle är ju mycket, mycket större. Alltså det är kvantifierbart, det är nästan svårt kvantifierbart i hur skadan blir på samhället. Alltså ta till exempel de enorma värdena som har gått förlorade i våra utsatta områden, i bostadsvärden. Vi pratar miljarder som får vilken, så att säga, miljöbudget som helst och verkar litet. Så det är klart att man måste investera. Vi måste investera i militären på grund av det säkerhetsläget ser ut, och samtidigt har vi inflation. Ja, då måste man prioritera. Sen, jag såg DI kom ut med en analys nu och säger att förlorarna i den här budgeten är faktiskt höginkomsttagare. Så kritiken från regeringen är ju, så att säga, från båda håll, nämligen kärnväljare känner att nu får inte jag tillräckligt utdelning här. Men det finns ju något i det här också som jag tycker folk missar. Folk pratar med den här självbilden att det är självklart så att en krona ska, liksom 8 kronor ska vara 1 euro. Och är det ingen som har slagit tanken att det kanske inte är, så att säga, lösningen är ytterligare räntehöjningar, utan det är kanske så att vi har blivit fattigare. Det här verkar vara en svart svan som inte existerar i det politiska medvetandet. Att Sverige kanske är ett fattigt fattigare, mindre produktivt land än vad vi var för 10 år sedan.
Du tänker att vi går samma väg som vi har gjort i herrarnas fotboll. Det vill säga, vi börjar möta lag som Azerbaijan och Monaco och sådär och ja, spela ganska jämnt.
Och det här är ju återigen ett exempel på, så att säga, där Sverige har självbilden är att vi är ett land som är i toppen.
Topp 4.
Liksom, alltid topp 4, oftast etta. Och sen så har, på grund av dålig politik, så har det lett till att vi har urholkat vårt välstånd.
Det där vill man ju höra Åsa Stig.
Ja, alltså det här med kronans rätta värde, det är ju en jättesvår sak. Jag vet inte, men det här med det här nollräntepolitiken som var i så många år.
Längre i Sverige än i andra länder.
Ja, väldigt mycket. Mm. Det har ju blåst upp bostadspriserna någonting enormt. Och människor har ju då, för att få en bostad överhuvudtaget, känns sig, tror jag, många gånger tvungna att ta de här lånen. Kanske ibland för att man inte har sett något alternativ, och kanske ibland för att man tillhör generationer som bara har upplevt lågt ränta. Så att jag menar, svenskarna har ju en väldigt, väldigt hög belåningsgrad. Och kanske att Riksbanken var för fixerade vid sitt 2% inflationsmål.
Och nu då?
För någonstans känns det ju inte sunt att man bara kan låna pengar gratis ungefär. Så då, och det gör ju att då har man ju hamnat i en väldigt knivig situation, för att det är viktigt att få stopp på inflationen. Och hur mycket ska man höja räntan? Är det vettigt eller inte? Det har jag svårt att veta. Jag bara kan se att efter alla de här åren som har varit, så kliar de sig nog i huvudet och funderar på vad som är rätt. För de vill väl inte klippa till för mycket heller. Då blir det ju svårt för de som har väldigt mycket lån, och arbetslösheten kan börja öka. Så att, sitter nog i en rävsax, tror jag, Riksbanken.
Vi kan väl lyssna på just riksbankschefen Erik Thedéen, som då igår torsdag meddelade att räntan ska höjas igen då med 25 punkter till 4%. Och det fick han frågor på, bland annat från Ekots reporter Anders Hjelmin, som undrade just varför ska den här räntehöjningen ske när inflationen är på väg ner, arbetsmarknaden mattas av och många ju brottas med att få vardagsekonomin att gå ihop.
Sverige har hög inflation. Vi har haft hög inflation under lång tid. Den är på väg ner, men det är inte en rak linje. Vissa delar i inflationen går ner väldigt snabbt, till och med uppvisar minustal. Men andra delar verkar mer trögrulliga. Vi pekar ju här framförallt på tjänstepriserna. Och så har vi då den svenska kronan, som bygger in en risk för att inflationen både kan komma på grund av att den varit svag länge, men också att den kan komma ytterligare när, om kronan skulle ligga kvar på de här svaga nivåerna.
Men hur ser du på risken nu att ni höjer för mycket, och till exempel då att arbetslösheten stiger på grund av det?
Men det här är alltid en svår bedömning. Jag tycker vi ska vara ödmjuka här. Det är inte så att vi vet exakt vad som är rätt, men det här är en samlad bedömning.
Ja, en samlad bedömning brukar man ta till när man inte riktigt vet, men så kanske det inte är i det här fallet. Eller vad tror du, Vesna? De vet precis vad de gör, de här riksbankerna.
Alltså, det kanske de vet. Problemet är ju att ingen annan vet det. Folk är ju jätteoroliga. Man kan ju titta på vilket nyhetsinslag som helst, men frågar mannen och kvinnan på gatan som vittnar om att de knappt har råd att äta gröt. Om ska jag försöka skoja till det lite här. Men det är jättemånga människor som är överbelånade. Man har vant sig vid, inte bara de som var tvungna, utan man har också vant sig vid att leva någon typ av lyxliv. Man sitter säkert på både lägenheter och hus som är alldeles för stora och för dyra. De var inte det när man köpte. Och det här kommer ju bli förmodligen ett jätteproblem. Jag tror vi kommer se ganska många människor som kommer vittna om ett miserabelt liv.
De kommer att lämna medelklassen som
verkligen
de har vant sig vid att mysa i.
Och det kanske inte är fel för sig, men det är det som kommer hända.
Det kanske är bra liksom på sikt att vi säger bostadspriserna dämpas. Det är ju jobbigt om det blir sånt här jätteras. För
problemet också i Stockholm, om nu ska vara lite Stockholmsfixerad, är ju, var ska du ta vägen? Det är ju som bostadsbrist också. Så att var finns de billiga boendena?
Långt bort, och då måste man åka bil till jobbet, och då måste bensinen vara billig.
Ja, eller kanske så finns de i hus där ingen vill bo, för där blir man ihjälskjuten.
Men här är ju, det finns ju någonting i debatten där med någon form av äckel mot medelklassen. Som jag säger, att grunden för demokratin i ett land är medelklassen. Ett land utan medelklass har inget samhälle, har inte ett civilt samhälle att kunna bygga upp demokrati på. Det första som pekas ut när liksom FN och andra saker vill peka ut hur man ska bygga upp demokrati, det är att bygga upp en medelklass. Och samtidigt så finns någon form av hånfull liksom ton gentemot medelklassen i det här landet.
Är det inte ett självhat?
Men var hör du den? Eller förklara, jag är jätte...
Jag har inte hört den hånfulltonen. Var finns den?
Du sa precis att det var lite, kanske lite bra att folk faller ut ur medelklassen.
Nej, inte
att
de faller ut.
Vi borde ju ha ju som mål att expandera medelklassen så mycket som möjligt. Alltså, vi borde ju ha så få fattiga som möjligt och så många i medelklassen som möjligt. Vi har så många som har råd att köpa ett hus och en trädgård och ha liksom en bullerby till var och till sina barn som möjligt. Att det inte skulle vara vår, liksom, ett politiskt mål eller ett samhälleligt mål vore ju katastrofalt för det här samhället. Det är rimligtvis så att orsaken till varför alltså ett problem som Riksbanken har är att de inte har med just bostadspriserna i sin kalkyl av inflation.
Håller med helt och hållet.
Det här är ju helt orimligt. Priset på grafikkort och mobiltelefoner och annat påverkas ju inte av Riksbankens räntor. De sätts ju snarare av... Det sätts ju snarare av det vi har i någon form av utbudsinflation just nu. Utan problemet just nu, det Riksbanken gör, är att de höjer bolåneräntorna. Och det leder till att människor får mindre marginaler. Men det påverkar inte inflationen.
Vi har ju inte berört den tredje nyheten på det här ekonomiområdet den här veckan. Den tredje stora nyheten. Och det är ju att kronan för första gången då euron kostar över 12 kronor. Den här kronfallet, det verkar inte finnas någon botten, Åsa. Hur ledsna ska vi vara för detta?
Ja, det beror väl på vem man är. Totalt sett så gör det vi oss alla fattiga då, men det är klart, äger man skogsindustri så den typen av exportindustri, de tjänar ju på det hela. Jag jobbar ju på ett företag som driver matbutiker då, Axfood, och det är klart det påverkar ju den maten som importeras. Blir ju dyrare av en svag krona.
Men det tar man väl ut från kunderna oftast ändå, va?
Ja, men är inte det ett problem?
Jo.
Om det blir dyrare för kunderna, då kan man väl säga att inom livsmedelshandeln, marginalerna har ju krympt, så att allt har ju inte tagits ut. Nej, men så inte är det bra med en sån här svag krona. Sen kronans rätta värde som Hanif var inne på lite grann, alltså det är ju lite svårt att säga var den ska ligga.
Hur långt
men man kan
snören?
Ju tänka sig att det också är spekulation mot kronan, för det är ju en liten valuta och det kan ju locka till spekulation helt enkelt. Och sen utomland så är det ju en hel del diskussion om just fastighetssidan och finns det risk för en fastighetskrasch eller inte, och då en osäkerhet. Och det här är väl också, den svaga kronan kanske också gör då att Riksbanken håller uppe räntan lite grann.
Jag tänkte jag skulle försöka göra en fantastisk buklandning av de här ämnena vi har tagit upp genom att ge er 30 sekunder var på frågan. Gång på gång konstaterar vi att vi har varit naiva, godtrogna och att vi borde ha vetat bättre, men vi inte gjorde det. Vad beror det på, tror ni? 30 sekunder. Vad är detta för svensk specialgren? Du först, Vesna.
Oj, vad svårt.
Ja.
Jag tog det här på stort allvar. Jag slösar bort 5 sekunder. Jag tror att vi i det här landet har en... vi vill så gärna att det ska vara ljusrosa, men det är mörkt, mörkt, mörkt. Det är jättesvårt att se saker för vad de är och inte för vad man skulle vilja att de är. Nu pratar jag jätteflummigt här.
Nej, inte alls. Men, jag tycker det är ganska lätt att förstå vad du säger.
Ja, och jag tänker bara som ett exempel, det här med nyrekrytering av unga kriminella. Då måste vi också förstå att alla är offer i det här på ett sätt, men det finns också drivkrafter som gör att barn och unga vill göra de här sakerna. Och har vi ett samhälle där vi har barn och unga som vill vara kriminella, vi måste liksom gå tillbaka, varför vill de det?
Man hamnar inte bara i
Man hamnar inte bara där, Och i sånt fall tänker jag att vi som samhälle, varenda enskild person, vuxen i det yrke man har och som samhälle, då måste vi fråga oss, vill vi ha det så? Nej, det vill vi ju inte.
Där är dina 30 sekunder ute.
Så vad gör vi för att bryta det?
Åsa, varför konstaterar vi gång på gång att vi har varit naiva?
Ja, men det kanske är den här rädslan att ta tag i saker. Antingen för att det kostar pengar, resurser, eller att man från politiskt håll inte tror att man har människor med sig och inte orkar övertyga. Jag tänker på för 50 år sedan med oljekrisen. Tänk om vi då hade verkligen kört igång med en omställning av hela energisystemet redan då. Då hade det ju blivit en faktiskt funnits gott om tid och blivit en mjuk omställning. Nu är det ju i en fullkomlig krissituation. Och då är det ju mycket större saker som man helt enkelt måste gå in och göra. Alltså större förändringar på kort tid.
Så även på det här området tror du att vi kommer konstatera att vi har varit naiva så småningom? Om vi inte redan har gjort det?
Ja, det tror jag vi kommer göra. Och det kanske inte dröjer så länge.
Vi gjorde ju en omställning. Vi byggde massa kärnkraftverk och slutade vara oljeberoende.
Inte debattera nu, Hanif.
Men
ska du svara
jag tror vi måste slakta några heliga kor helt enkelt. Och det vi måste diskutera seriöst och som man gör i andra länder. Vi måste blicka ut ur Sverige och sen inse att vi kan inte kopiera 100% från något land, för vi är en unik situation. Vi måste titta på reglering av vår narkotikapolitik, för det är det som finansierar det här. Vi måste titta på återvändande politik där människor som uppenbart kanske inte kommer klara sig här i Sverige kan få en ny chans och ganska starka ekonomiska incitament för att återvända.
Nu är du på lösningar, men jag undrar varför konstaterar vi
det? Ja, men det är kulturellt svenskt. Till och med i Sydamerika, att vara en Sueco, nu uttalar jag det säkert fel, men att vara svensk, Sueco eller något.
Alltså,
exakt, det är att vara naiv. Det är ett nationellt drag vi har som vi måste bara äga och inse att det är dags för oss att komma ut ur den här post-andra världskriget självbilden vi har skapat, att vi är det goda landet som liksom står över allt det här andra käbblet och liksom krälande i gyttja som de här andra länderna och människorna gör, utan att vi är på något sätt bättre och finare, våra system är så himla överlägsna. Sverige har haft ett väldigt gynnsam demografi, man har haft ett väldigt gynnsamt läge, man har haft ett gynnsamt många saker har varit väldigt gynnsamt och det har gjort våra system slappa. Och nu har man så att säga världen, och man har tagit världen till Sverige och vi insett att när världen möter Sverige så håller inte de här systemen. Mm. Då gäller det att slappa.
Hallå, det där var över 30 sekunder.
Ja, det var det. Jag vet. Men nu vill jag att ni går på avslutningen, nämligen veckans person, veckans citat eller veckans ord. Vem tar ordet?
Jag kan ta ordet. Ja. Då tar jag detta ord i min mun. Boken. Den fysiska boken.
Är veckans ord?
Ja.
Varför det?
För att den verkar äntligen vara på tillbakagång. Jag är otroligt glad över att det har fattats beslut om att man ska lagstifta om skolbibliotek. Det ska köpas in läromedel till skolan runt om i landet. Och att vi uppdaterar bokens värde. Helt enkelt.
Boken, veckans ord enligt Väsna och snart är det bokmässa, la jag till. Åsa, veckans ord, person eller citat?
Person, det blir väl den här Rawa Majid då. Det är Rawa Majid, tyvärr, för jag vill ju inte göra reklam för honom. Mm. Men jag menar, det har ju överskuggat vår diskussion här.
Veckans person, således.
Veckans person, ja.
Ja, det är inte en normativ fråga, utan det är en konstaterande fråga. Han är en bra kandidat. Att
precis,
nämnt
det behöver inte vara en positiv kandidat, tänkte jag, utan en omnämnd kandidat.
Väl talat. Och slutligen, Hanif.
För mig är det rävslips. Och jag vet inte om någon av er som missade det, men mitt i det här läget där barn som dumpas i skogen nästan blir notiser i tidningar, så valde min tidning faktiskt, som jag arbetar med, Expressen, att plocka upp att finansministerns presssekreterare hade små rävar på sin slips och hade ställt frågor till honom hur han kunde ha på sig det med tanke på den kurdiska räven. Och då väntar vi bara på att jordgubbar blir förbjudna. inbjudna då Rabah Majids stora konkurrent heter jordgubben. Så snart är det politiskt inkorrekt att ha jordgubbar på sig. Så det är talande om det svenska tillståndet.
Veckans ord enligt Hanif Bali är alltså rävslips. Stort tack alla tre. Vesna Prekopic, frilansjournalist och författare, Åsa Domeij, tidigare MP-politiker och hållbarhetschef på Axfood, och Hanif Bali, egenföretagare, debattör och tidigare moderat politiker. Stort tack. Ja, det var ju en ovanlig veckopanel i så mått att kortämnet blev det allra längsta. Panelen hade en oerhörd, vad ska man säga, som gammal ryttare, framåtbjudning. Det var inte svårt att få människor att tala, utan snarare svårt att få dem att sluta. Och det är ju ett gott tecken, tänker jag. Jag hoppas att ni som har lyssnat håller med mig. Kvartal har mycket att bjuda på, som ni vet. Fredagsintervjun var en special den här veckan som handlar om kvinnliga åklagare. Det är nämligen så att kvinnor är i stor majoritet bland åklagarna nu för tiden. Något som ibland kan vara ganska utmanande. Fredagsintervjun special alltså. Vad mer finns då att hitta på kvartal.se? Ja, det enklaste sättet är ju helt enkelt surfa in på kvartal.se, så kommer du aldrig därifrån, jag garanterar. I övrigt önskar jag dig en mycket trevlig helg, trots allt tråkigt som händer. Vi hörs om en vecka igen. Ha det bra så länge. Hej då!
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.